The higher the tariff, the more likely it is that the company will come into the United States and build a factory in the United States so it doesn't have to pay the tariff.
Alltså det finns ingen exakt definition på det här begreppet, utan det används på ett väldigt lösligt sätt. På något sätt så handlar det ju om en situation där två eller flera länder håller på att eskalera sina handelshinder och syftet är att tillfoga skada på motparten.
Det här är Henrik Horn. Han har forskat kring handel och konkurrensfrågor hela livet. Bland annat som professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet, på Handelshögskolan i Stockholm, på WTO, Världshandelsorganisationen i Genève, och sen 20 år tillbaka hittar vi honom vid Institutet för näringslivsforskning i Stockholm. Så här säger han på frågan varför man startar ett handelskrig.
Det kan vara för att man ska uppnå kommersiella mål. Det kan vara att man kan tycka att motparten har handelshinder som är för höga och då lägger man på själv handelshinder. Eller det kan vara även en del då när det är, om vi ser en större konflikt eller en militär konflikt, så försöker man strypa handel för att begränsa kapaciteten hos motståndaren. Men de flesta handelskrig inom citationstecken som vi har haft sedan slutet på andra världskriget, det har ju rört enskilda branscher. Det har ju varit att till exempel USA hade svårt att hantera japanska exporter av bilar på 80-talet och införde man vissa importbegränsningar. Det kallades för ett handelskrig, men det är ju ett krig i en väldigt begränsad omfattning. Så att det vi ser nu, det är ju i högre grad ett handelskrig än någonting annat vi har sett i modern tid.
Vem lider då mest av ett handelskrig? Kina eller USA? Så här säger Henrik Horn.
Det beror ju på ur vems perspektiv man ser. Jag menar, vad är USA? Är USA Trump? Eller är USA amerikanska arbetare? Eller är USA amerikansk nationalinkomst? Så att jag tror svaret blir väldigt olika beroende på ur vilket perspektiv man ser det. Sen är det också så att effekterna av någonting sånt här, det beror då väldigt mycket på i vilken mån kan de här exportörerna lägga om exporten till andra länder. Och det vet vi fortfarande inte i vilken mån det kommer att gå. Sen är det också som så att det inte bara omfattningen volymmässigt av handel som påverkas, utan det är också hur känslig den handel som försvinner är. Som är till exempel de här kinesiska mineralerna som är väldigt viktiga för USA. Och det gör också att det är väldigt svårt att se vem som egentligen vinner eller förlorar. Om man tar ett snävt perspektiv och bara ser på hur handelsberoende man är, då är det nog så att Kina har mer att förlora, för Kina är exporten ungefär 3% till USA är ungefär 3% utav kinesisk BNP, medan den för USA är exporten till Kina ungefär 0,7%, vilket är väsentligt mindre. Sen ska man komma ihåg att Kina är ju ett per capita ett mycket fattigare land än USA. Så att eventuella inkomstbortfall i Kina kommer ju att svida hårdare. Å andra sidan så är Kina är ett mer toppstyrt land. Så att eventuella protester kanske inte kommer att komma fram på samma sätt. Kommer inte att spela roll på samma sätt. Så att det är inte så lätt att svara på frågan helt enkelt.
After productive talks in Geneva, both sides now agreed to reduce the tariffs imposed after April 2nd to 10% for 90 days as negotiators continue on the larger structural issues.
Från det att vi bokade den här intervjun till att intervjun genomfördes igår måndag. Han turerna i handelskriget mellan USA och Kina ställas på huvudet när USA deklarerade att man nu har gjort ett avtal med Kina om en 90 dagars paus i handelskriget. Men det här är inte ännu någon långsiktig lösning. Så här säger Henrik Horn.
Jag såg på nyheterna nu bara någon timme innan vi började prata, så har ju då USA och Kina bestämt sig för att skära ner nu sina tullar till att USA skulle ha nu 30% istället för 145% och Kina skulle ha 10% istället för 125% i snitt. Så att, alltså vad som kommer hända, det är så volatilt, det är så svårt att säga. Jag tror det finns inga som vinner på att vi har den situation som, alltså inga länder som vinner på det. Så att det kommer att hanteras på något sätt. Sen är frågan vart man kommer hamna någonstans. USA har ju infört en generell tull på alla länder på 10% då, som då bryter vi säger mot WTO-avtalet. Sen har man då lagt på då för varje land separat en viss tull. Till exempel för Storbritannien lade man på tullen 25%. Och vad nu Storbritannien har lyckats förhandla bort, det är de här 25%. Men man har accepterat de här 10%. Vilket ja, som jag tycker det är helt obegripligt. Men, och dessutom ett avtal som är ju liksom inte värt någonting med tanke på den, hur Trump håller sig till de här avtalen. Så att jag tror att vi kommer se många sådana här bilaterala avtal. Men sen vad som i praktiken de kommer innebära, det är oklart. I vilken mån kommer de verkligen implementeras? Och ska övriga länder acceptera att USA inför bara 10% tull på allting utan motåtgärder? Det är möjligt att man gör det. Man hoppas övervintra tills Trump försvinner. Hoppas på någonting bättre därefter. Men däremot, jag tror inte att vi kommer se de här drakoniska handelshinderna framöver. Annat än på enskilda varor. USA kommer införa vissa restriktioner på sånt som de betraktar som de påstår vara utav strategiskt nationellt intresse.
Det är ganska symptomatiskt om du tänker hur mycket som har hänt från när vi kom överens om att vi ska göra den här intervjun. Och tills dess att vi gör den. Det är kanske en vecka eller en dryg vecka som har gått. Ja. Och så här mycket har hänt på den tiden.
Det är att skjuta på rörligt mål. Men det säger ju liksom någonting om volatiliteten av alltihopa och hur bristen på planering och hur kaotiskt det hela är. Och då också då hur svårt det är att förutsäga någonting om vad som kommer ut av den här processen. Ja, jag har inte så dåligt samvete för att jag inte kan förutse det.
Henrik Horn, specialist på handels- och konkurrensfrågor, har tidigare jobbat på världshandelsorganisationen WTO. Och Trumps tullturbulens har också ruskat om WTO i dess grund.
WTO är en organisation som är en uppföljare kan man säga till det ursprungliga GATT-avtalet som slöts i slutet eller strax efter andra världskriget. Ursprungligen var det typ 27 medlemmar. Idag har man, jag tror, 166 medlemmar. I princip alla länder av någon ekonomisk betydelse är idag medlemmar. Och det är det avtal som reglerar vad länder får göra när det gäller sånt som påverkar världshandeln. Det är liksom själva regelverket för de här åtgärderna. Och syftet är då att sänka handelshinder kan man säga. Det är inte frihandel som vissa tror, utan det är att sänka handelshinder jämfört med vad som annars skulle bli fallet. Och det här är då en multilateral organisation. Den är öppen för alla som vill bli medlemmar, givet att som uppfyller då vissa krav. Och den har då varit väldigt viktig. Och själva WTO-organisationen då kom till stånd 1995 med ett mycket omfattande avtal.
Finns det också ett regelverk som man kan falla tillbaka på där om det är någon som bryter mot avtalet?
Absolut. Så inom WTO så det finns då en mängd kan man säga olika regler för vad man får göra och inte göra. Eller framförallt vad man inte får göra. Men sen har man också en tvistlösningsmekanism i organisationen så att om något land har ett problem med ett annat lands åtgärder då kan man inleda ändå en tvist, ett tvistförfarande vid den här domstolen. Och får avgjort. Ett huvudsyfte kan man säga när det gäller WTO det är, och GATT tidigare, det är just att undvika de här typerna av handelskonflikter, handelskrig som vi ser för ögonblicket. Det här bryter på ett fundamentalt sätt mot, utav flera skäl, mot WTOs regelverk.
Är det bara USA som är kritiskt?
Nej, det är många länder som är kritiska till avtalet. Avtalet skapades i mitten på 90-talet efter en 10-årsperiod av förhandlingar. Så att avtalet reflekterar mycket av det som gällde då. Det har hänt mycket sedan dess. Det har kommit till nya typer av varor, ny typ av handel som e-handel till exempel. Täcker avtalet inte. Allt mer sånt som har att göra med AI, med information täcker avtalet inte. Sen är det som så att de tullåtaganden som länderna har gjort i avtalet, de reflekterar då ja, de handelsflöden och så vidare som gällde då i mitten på 90-talet. Och det har hänt mycket sedan dess. Och den stora förändringen kan man säga på den sidan, det är ju då att Kina har kommit med som medlem i WTO. Och Kina, deras handel har ju vuxit som alla vet på ett drastiskt sätt. Så att organisationen har haft svårt att hantera de här konflikterna med Kina om bland annat statsstöd och även om andra saker. Så att det råder ingen tvekan om att det finns mycket problem med organisationen och att det är många länder som tycker så. Men det är inget land som har vidtagit så radikala åtgärder som USA när det gäller att skada organisationen. De flesta tror att det här är ju ändå den gemensamma grund vi har att bygga på.
På vilket sätt skadar då eller underminerar Trump nu WTO med sitt agerande?
Ja, alltså det görs på flera sätt. Dels är det så att i WTO så har man då gjort de här tullbindningarna. Det vill säga att man har genom förhandlingar har man kommit fram för varje land till vilken tull det här landet ska ha på, om vi tar blyertspennor, eller om det är väldigt detaljerat, men typ blyertspennor eller på en viss typ av bil. Och då har varje land gjort ett åtagande om att ja, men vi ska ha 9,87% på blyertspennor och vi ska ha 3,84% på bilar. De här åtagandena bryter Trump på ett radikalt sätt emot när han lägger på 145% på Kina till exempel. Sen är det så att den andra grundprincipen i det här avtalet, det är vad som kallas mest gynnad nation, most favored nation, som innebär att ett land får inte diskriminera mellan handelspartners. Det vill säga att om vi har 10,87% tull på blyertspennor så måste vi ha det på alla våra handelspartner. Och det som USA gör just nu, det är ju att man behandlar olika länder olika. Och det här bryter då verkligen mot liksom en kärnprincip i hela det här avtalet om icke-diskriminering.
Men hur går diskussionerna på WTO just nu? Är man tagna på sängen?
Jag tror att man är tagen på sängen när det gäller omfattningen av de åtgärder som görs. För det här är någonting som jag tror inte någon kunde drömma om någonting liknande. Och vi ska komma ihåg att det var i USA som i hög grad skapade den här organisationen. USA har ju liksom varit den drivande parten i den här processen. Från slutet på 40-talet fram till tillkomsten av WTO. Så att jag tror att man är extremt överraskad. Däremot är det ju som så att det missnöje som USA visar med vissa aspekter av internationell handel, det har ju inte dykt upp nu, det har ju funnits länge. Till och med det fanns tecken under Obama, men under Trumps första administration så infördes ju ett antal olika handelshinder. Man hänvisade till nationell säkerhet och införde restriktioner på stål och på aluminium, vad det nu var för någonting. Och de här åtgärderna, trots att Biden kritiserade dem väldigt hårt i sin kampanj, så behöll ju Biden i stort sett allt det som Trump införde under sin första period. Så att det är liksom ingen totalt överraskning att USA har vissa problem med sina internationella kommersiella relationer.
Men har då alla som är motparter här något verktyg att ta till som faktiskt biter på USA?
Nej, både ja och nej. Alltså, när det gäller varuhandel så är ju de flesta länder, ska jag säga, ur ett snävt perspektiv mer beroende av exporten till USA än vad USA är beroende av exporten till de här länderna. Man bara ser bara som andel utav BNP. Så att det är inte lätt att komma åt. Sen är det som så att det handlar inte bara om volym, det handlar även om enskilda varor och hur känslig man är för enskilda varor. Och där har vi till exempel då Kina som har då mycket av jordens tillgångar, eller jag ska inte säga tillgångar, åtminstone jordens nuvarande brytning av de här sällsynta jordartsmineralerna. Och där kan ju Kina uppenbarligen tillfoga ganska mycket skada genom att lägga på exportrestriktioner för dem. Så att det varierar lite hur mycket man kan göra. Sen är det ju också, man ska ju inte glömma att till exempel EU, Europa är ju i hög grad beroende av USA ur militär synvinkel. För närvarande så har det inte skett någon egentlig sammankoppling mellan de här kommersiella konflikterna och mera säkerhetspolitiska aspekter. Men ja, Trump verkar ju vara en ganska lättretlig person. Så att man får hålla sig väldigt noga med att inte liksom utlösa några sådana konflikter. Och det lägger ju också restriktioner på vad man kan göra.